Så, då ska jag också få förmånen att... Ska vi se. Jaha. Vi provar så, så ska jag inte hänga på det här bordet för mycket. Nej. Ja, men jag ska få förmånen att få dela några tankar också utifrån Bibeln. Nu kanske det har satt sig här också. Jag vet att ni är inne i en liten serie av missionstänkande, missionsteologi och förkunnande. Och det kan man ju aldrig få för mycket av, tänker jag. Och jag har med mig den klassiska missionsbefallningen från Matteus 28 och de här liksom sista skälvande liksom verserna i Matteus evangeliet där Jesus sänder ut lärjungarna. Och du kanske säger med suck, ska vi ta den texten igen? Nu kommer nog en teknisk lösning här. Kent, vi kan lita på dig i alla väder, omständigheter. Är det Nerikes anlehandare där eller är det dagen? Ja. Hemmet Sven går bra. Det känns tryggt. Jag läser ifrån Matteus evangeliet 28 kapitlet vers 16 till och med 20 i Jesu namn. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Ja, men de här orden har ju varit en enorm drivkraft genom århundradena att liksom ta steg och bege sig ut och förkunna evangeliet i alla dess former och färger och på alla platser man kan tänka sig på jorden. Och det här har ju liksom under kyrkans historia också präglat kyrkans uppdrag på olika sätt. Men vi ska komma ihåg att ganska så länge i den tidiga kyrkan så läste man det här som ett tilltal framförallt till de första apostlarna. Så den här kopplingen att det här orden, den här uppmaningen från Jesus skulle bli liksom ett tilltal till mig och till dig som lever här och nu. Men den har inte alltid varit självklar. Men när man liksom 200 år liksom tillbaka började läsa så och förstå det här bibelordet och världen öppnade sig, man upptäckte nya kontinenter, ja, men då kröp det här närmare in under skinnet och blev liksom ett bultande tilltal till människor att bege sig ut i mission. Och det här ligger ju naturligtvis en enorm kraft i det. Att det här var ett tilltal till dig och till mig i vår tid. Men om vi ska ta det lite grann från början, som man säger i många tv-program idag, vi tar det från början, så kan man kika på vad som händer när Jesus säger de här orden. Vem var det egentligen han tilltalade? Ja, det var en situation där Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen. Allt som påsken hade liksom fört med sig av turbulens, av händelseförlopp, mynnade ut i att Jesus var hos dem igen. Och han hade uppmanat dem att gå till det här berget, Olivberget, och så möta honom där. Och så står det att de föll ner och hyllade honom. Och man skulle kunna översätta det lika gärna med att de tillbad Jesus. Och det är första gången som det står så uttryckligen att de som följde Jesus tillbad honom. Det är ett starkt uttryck. Det är något speciellt som händer här. Det är inte vad som helst, utan det är en tillbedjans situation. Och så står det att några tvivlade. Har du tänkt på det? Och helt plötsligt kan man se framför sig två grupper här, om man generaliserar lite och för sin inre blick. Ja, det är de här hängivna som liksom har allt på plats. Jesus, du är Guds son, vi tillber dig. Och så står det några liksom lite vid sidan om och vad ska vi tänka om det här? De tvivlade, tvekade, kan man översätta det ordet i grundtexten också. Och så kommer ju frågan genast då till kanske till dig och till mig, om vart skulle jag befinna mig? Vilken grupp hör jag hemma i? Ja, men naturligtvis vill jag vara bland dem som tillber Jesus, eller hur? Så är det ju. Men jag kan känna också stor sympati för de här andra som inte är framme än, som funderar och tvekar. Och jag kan också identifiera mig själv med dem. Och jag skulle också vilja vara så fräck och påstå att kyrkan alltid har behövt de människorna av olika anledningar. Och när det kommer till mission då, om vi ska tänka på vår egen historia, och jag sa förut att man som kyrkan i Sydafrika har, det börjar närma sig, ja, det är närmare 150 år sedan vi från då Helgelseförbundet begav oss ner dit och startade igång missionen. Alltså vi har hållit på länge. Och det finns ett driv och ett initiativ och ett mandat. Alltså mission från norr till söder. Och den bilden stämmer ju inte längre. Det är klart att vi är en del av den stora missionen. Men idag är det messy mission. Idag är det kors och tvärs och rörelse från öst till väster och från syd till norr. Och där vi inte riktigt har samma initiativ och driv och förmåga. Och kan man fundera på, är det lite tvekan som vi har drabbats av? Kan det vara så? Behövs vårt bidrag härifrån när kyrkorna växer i syd, när väckelser drar fram i andra delar av världen? Ja, men vad är då vårt mandat? Ja, man kan fundera på det. Är Jesus verkligen svaret för allt och alla människor på vår jord? Ska man verkligen bemöda sig om att lägga så mycket tid och resurser och pengar på att skicka svenskar ut i mission? Tänk på alla missionärsbarn som har haft det så där under sin uppväxt. Ja, det är lite såna argument som kan komma fram. Och så kan man lyfta fram ännu mer. Ja, men tänk allt biståndsberoende som följer i våra spår och kolonialt tänkande. Och så, ja, men så blir man ganska tveksam ibland. Ordet i grekiskan i Matteus för de som tvekade, det är ett som heter distazo. Och det betyder att du lever i två sinnevärldar. Att du har två liksom olika, å ena sidan och andra sidan, ni vet. Och det tänker jag kan vara vårt tillstånd många gånger idag i vår del av världen kring också mission. Och därför skulle jag vilja säga några tankar nu under resten av den här predikan. Hur Matteus evangeliets 28 kapitel kan vara en god medicin mot tvivel och tvekan. Så att de här som står i den här gruppen och inte riktigt är med, ja, man kan börja förflytta sig till de som tillber. För i min värld handlar mission väldigt mycket om tillbedjan. Om Jesus. Tillbedjan av Jesus som Herre. I ord och handling. Kan man få ett amen på det? Jag tror att missionsbefallningen och uppdraget är en god medicin mot tvivel. Mission är inte för de färdiga. Inte för de starka. De som varje morgon vaknar upp och har en lovsång på läpparna. Gud välsigne dig om du tillhör dem. Men vi är inte så jättemånga som är sådana. Alltså du och jag som behöver lite hjälp för att tro och som behöver bena de här frågorna som jag radade upp. Behöver ha lite goda argument för att faktiskt fortsätta missionsuppdraget. Och då tänker jag att vi har tre doser i den här liksom, medicinförpackningen idag. Det första är att Jesus sa, jag har all makt. För andra jag vill peka på är han säger därför, gå därför ut. Och det tredje han säger, jag är med er varenda dag. De tre små doserna av den här medicinen vill jag stanna vid en liten stund. Jesus sa, jag har gett all makt i himlen och på jorden. Och det intressanta är ju att när han säger de orden så står det innan att han gick till dem och sa till dem. Och vilka är då dem? Jag är helt övertygad om, när jag tittar i liksom texten och jämför lite bibelöversättningarna, att det var ju precis de här tveksamma. Det var ju dem man tilltalade. Och det här hjälper oss i vårt missionsuppdrag att förstå. Ja, men det är ju just för sådana som dig och mig som Jesus kommer och förklarar vad uppdragets grund ligger i. Och det ligger i att han har all makt i himlen och på jorden. När Jesus tillbringade 40 dagar i öknen för att frestas innan han trädde in i sin tjänst, så gav Satan honom ett erbjudande. Och han sa bland annat, om du faller ner och tillber mig så kommer jag att ge dig alla riken på jorden. Och jag tänker att kanske både den onde och Jesus själv hade de här bibelorden i Saltaren 2 i åtanke. I psalm 2, den andra liksom saltarsalmen, så står det så här. Jag vill berätta vad Herren har bestämt. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Be mig så ska jag ge dig folken som arv och hela jorden som egendom. Jag tänker att det var liksom en liten krok som Satan liksom la in i sinnet på Jesus. Och mycket stämde ju, det var bara en detalj vem man skulle tillbe. Och mission återigen faller tillbaka på tillbedjan. Hur ska vi förstå Jesu maktanspråk när han säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Ordet makt, auktoritet, det är ett ganska svårt begrepp idag. Jag vet inte om du är som mig, men jag har väldigt mycket negativa associationer till just ordet och begreppet makt. Någonting jag har lärt mig av mina afrikanska syskon, det är att för dem är det inte så. För dem är talet om Jesus som mäktig och stark någonting väldigt tilltalande, någonting väldigt attraktivt. Det är ett av grundakorden i många av de omvändelseberättelser som man kan höra. Ta till exempel Hesekiel i Kivangwa där vi var nyss. Han är ledare för församlingen. Han kom till tro för ett tiotal år sedan. En född muslim i en muslimsk kontext. Levde som de flesta tanzaner i den miljön. Hade familj, fru och barn. Söp till på helgerna, hade ganska grava alkoholproblem, slog sin fru och så går han på ett friluftsmöte. Och så får han höra om Jesus som har makt över de onda krafterna. Och där och då bestämmer han sig, jag vill ta emot Jesus som en förändrings... Ja, men jag behöver förändra mig i mitt liv. Och så visste han inte att hans fru i samma skede, ungefär samma dag, gjorde samma beslut oberoende av varandra. Och så kommer han hem och berättar om sin omvändelse och då blir det genast turbulens i släkten. Och det samlas till släktråd och man ställde Hesekiel till svars och sa, du är ju muslim, hur kan du omvända dig till Jesus? Och då svarar Hesekiel, förut när jag rökte, när jag drack, när jag slog min fru, när jag levde som en muslim verkligen inte ska leva, då kom ni inte. Nu har jag fått ordning på mitt liv. Nu har jag slutat missbruka. Nu har jag slutat slå min fru. Och jag lever som en god människa, då kommer ni och ställer mig till svars. Och därmed var det mötet avklarat. Idag är Sekel och hans fru ett av ledarpelarna i församlingen i Kiwangwa. Och det är just den där makten över sjukdomarna, trolldoktorerna, demonerna som är så attraktivt för många i den delen av världen. Men hur är det för dig och mig? Det är inte så ofta jag hör den vanliga svensken tala om problemen med demonerna och liksom Jesus som den kraftfulla, mäktiga. Så. Men vi har ju också behov av Jesu kraft, eller hur? Igår var jag på en ganska sällsam ett sällsamt möte i Skövde, i Elimkyrkan. Och det var fullsatt till sista stol. Och där var då Carina Bergfeldt tillsammans med pastor Jim Brassel från Texas i USA. Och så hade de ett boksamtal med pastor Erik i Elimkyrkan. Utifrån Carinas senaste bok En bra dag att dö. Och där skildrar hon pastor Jims liv där han har mött över 250 livstids eller dödsdömda fångar i Texas som har suttit i death row, varit med på avrättningar, fått höra de allra grymmaste, sjukaste bekännelserna av människor. Och här sitter de och samtalar och kyrkan är full av människor som liksom en del gråter. Och många är så berörda. Jag tänkte, men är det här svenskens behov och är det här liksom dagens väckelsemöte? För Jim, han är pastor. Han berättade om vad Jesus hade fått förvandla människor. Det var absolut inget hymlande om det. Och i sina, han kunde signera böckerna så skrev han till varan Jesus loves you. Och så gav han till alla de som var där. Och jag tänker, ja men det är ju samma kraft. Det är ju samma mäktiga Jesus. Fast det är ett annat uttryckssätt. Där vi kanske inte har precis samma språk som människor i syd, men där vi behöver hjälp att faktiskt inse vår egen dödlighet. Och i det perspektivet också få tillfälle till försoning och förlåtelse i våra relationer. Jesus sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och det var inte utifrån Satans erbjudande i öknen som han hade fått det. Jesu tillbedjan i det här fallet står som en, ja men, som en skildring. Och många säger att det här är en sång som den tidiga kyrkan sjöng. Och det är Filipperbrevets andra kapitel. Där det skildras om hur Jesus, ägande Guds gestalt, avstod från allt, antog en tjänares gestalt, ja en slav, och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Och så står det de här orden: därför har Gud, Fadern, upphöjt honom och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att Jesu namn ska tillbes i himlen, på jorden och under jorden. Det är Jesu auktoritet. Genom att avstå från allt, bli en tjänare, bli en slav, välja ödmjukheten, utgivandet, så har Fadern upphöjt honom. Och det är just den makten och auktoriteten han talar om när han också står inför de här tvekarna, de tvivlarna. Men det är därför det finns ett uppdrag att gå. Därför att han gick vägen. Därför att han kom med försoningen. Just därför har Fadern gett honom den auktoritet han har. Och just därför så får du och jag gå på det mandatet. Och jag tänker så här. Till dig som tvekar och funderar. Behövs mission? Ja, då ställer jag motfrågan. Behövs det mer kraft i människors liv? Behövs det mer förlåtelse i den här världen? behövs det lite mer sanning och förståelse och försoning emellan människor. Och behövs det lite mer av Jesus power. Kan du svara ja på de frågorna, så har du redan rört dig liksom från de här tvekarna och tvivlarna till tillbedjarna. Nu går vi till dos 2 i medicinen. Jag har bara 3, håll ut. Dos 2 i den här medicinen mot tvivel, det är att Jesus säger gå ut. Ja, men det är ju liksom kärnbudskapet, det är essensen i missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och så betonar vi ju ofta gärna gå. Och det är väl gott så. Det kan vi behöva, en spark i baken, eller? Gå ut på gator och torg. Gå ut ur kyrkan. Gå ut och köp dig en flygbiljett. Kom aldrig mer tillbaka. Res till vildarna, djunglerna och predika med risk för ditt eget liv. Det är spännande, va? Tyckte jag när jag var 20, 21, 22. Lite så. Jag kanske inte tänkte för resten av mitt liv, men det var ju väldigt spännande. Och jag förkastar verkligen inte den här delen av uppdraget. Jag står i ödmjuk vördnad för människor som har gått före, som faktiskt har gett sina liv, som har brutit upp från bekväma liv och som har verkligen gått ut i alla bemärkelser i lydnad för Guds ord. Det intressanta dock i grundtexten är att ordet för gå betonas inte så särskilt mycket, och det vill jag bara liksom förklara för er idag. Språkligt så kan vi ju liksom ägna oss åt uppmaningsform. Det kallas för imperativ. Och den uppmaning som Jesus ger här ligger inte på gåendet. Det är att ordet för att gå i Matteus 28 och 19 är inte ett imperativ, en uppmaning, utan det är presens particip och kan översättas som att gående ut eller gåendes eller medan ni går, så gör folk till lärjungar. Och det begreppet, lärjunga gör, där ligger uppmaningen. Så visste du inte det, så fick du lära dig det nu. Alltså skulle det kunna vara möjligt att läsa texten så här på lite knackig svenska. Medan ni går, eller under det att ni går, eller medan ni ändå håller på att gå, gör då alla folk till mina lärjungar. Ja, men funderar du, förändrar det uppdraget någonting? Ja, men kanske inte direkt. Men ändå så tycker jag att det gör att du och jag kan sänka axlarna lite grann. För just det där som kan bli ett tankehinder, lite grann av den tvekan som vi kan ha, det är just det här gåendet. Att jag måste kliva ur så, liksom ur mitt sammanhang, ur mig själv och nästan bli någon annan för att jag ska kunna liksom bli en del av missionsuppdraget. Och jag tänker, det är ju inte alls så. Är du en sån som gärna kastar dig ut på äventyr, ja, men lägg då den äventyrslusten i Herrens händer. Du kommer att kunna gå ut. Är du ihopsnickrad på något annat sätt? Har du andra gåvor, förmågor och liksom längtan? Lägg också det i Guds händer. För jag tänker att medan du ändå går omkring och lever och andas och rör dig i den här världen, så finns det ett uppdrag för var och en att lite grann forma sin omgivning att bli Jesus lika. Att lära sig själv, men också ta det man har lärt och ge det till någon annan. Och genom sitt liv berätta om vem Jesus är. Och Jesus säger, lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Kommer ni ihåg vad Jesu bud är? Ja, men Johannes gör ju det jättetydligt. Att ni ska älska varandra. Ni ska älska Fadern och ni ska älska varandra. Det är det bud Jesus ger. Och det är ju ett oerhört fint uppdrag att ha var än du och jag befinner oss. Jag säger så här, du gör inte lärjungar genom att göra om dig själv. Utan du gör lärjungar genom först att vara en lärjunge själv och vara dig själv. Och dit du går, på det sätt du går, där finns ditt uppdrag. Och jag tycker att det här ger mig lite sänkta axlar. Och det är en ganska god medicin mot tvekan och tvivel. För det inkluderar även mig som är bra på vissa saker och inte alls lika bra på andra saker. Och där är ju både du och jag. Och där du är, där får du bidra. Och där får du lära din omgivning att älska Jesus. Nu tar vi den sista dosen medicin mot tvivel. Och det är Jesus fantastiska ord. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus inte bara sänder ut sina efterföljare. Han går själv med. Visst är det tjusigt. Tänk vad många lärarlösa lektioner du och jag får vara med på olika sätt. Både i skolan och i livet. Här finns det ingen sån pedagogik. Därför att Jesus har lovat och han håller det han lovar. Jag är med er. Och det här med att han säger till tidens slut, ja men det kan ju verka väldigt stort, eller hur? Ja men nästan som att en slags evighets, ja men ändlös, nästan lite flummig. Men det betyder ju inte hur länge som helst. Tänk på det. Det är inte liksom längre än vad du kan tänka på det sättet. Jesus säger bara för det första att han är med i uppdraget från dag ett till den sista dagen. Och för det andra är ju så att uppdraget har ett slut. Tänk på det. Det går att slutföra missionen. Jag kan tycka att mitt jobb är ganska gränslöst. Man vet aldrig när man är klar. Och det finns alltid nya behov. Och så kan det vara för många av oss. Men för Jesus och det uppdrag han ger kyrkan. Ja, men då finns det faktiskt en slutpunkt. Det finns en tydlig gräns när missionsbefallningen slutar gälla. Och det är ju när den nya tiden har kommit. När den nya tiden har brutit in. När den här tiden har upphört. Och när Jesu makt, auktoritet, härlighet uppfyller allt och alla. För det står på många ställen i Bibeln att så kommer det att bli. Efeserbrevet 1. Första Korinthierbrevet 15. Uppenbarelseboken på många plan. Det finns en brytpunkt i historien. Man brukar tala om Jesu andra tillkommelse. Hur den kommer att gå till så är det perspektivet som vi får ha som kyrka. Därför att då finns det ingen mer plats att evangelisera på. Då har de här grupperna liksom smält samman, tvekarna, tvivlarna och de som tillber. För då pågår tillbedjan överallt, i himlen, på jorden och under jorden, som Bibeln brukar beskriva det som. Någon har sagt, mission exists because worship doesn't. Jag tror det är John Piper. Mission finns därför att tillbedjan saknas. Men när tillbedjan är på plats, när det inte finns någon mörk vrå, när det inte är någon enda kvadratcentimeter av den här jorden liksom inte uppfylld av Guds härlighet, ja men då är uppdraget slut. Men fram till dess så pågår uppdraget. För vi kan ju alla vara överens om att så är ju inte världen nu. Nu finns det otroligt många områden, kulturer, familjer, släkter, delar av världen, politiska institutioner, name it, där tillbedjan inte pågår och där mörkret fortfarande härskar. Dit är vi sända. Dit är du sänd. Du vet vart ditt område är. Du vet precis ditt uppdrag. Och vet du inte det, våga fråga Gud. För han har också lovat att vara med. Och jag tänker vi skulle må bra av att räkna lite mer med Guds närvaro i våra egna liv för varje dag. Jag behöver lära mig det. Och jag tänker att vi är flera som behöver det. Nu ska jag sammanfatta. Till dig som tvivlar och tvekar och som lite grann som jag försökte beskriva mig själv ibland står mellan de här grupperna och tillbedjarna och tvekarna. Kom ihåg att du tillhör dem som är tilltalade av Jesu ord. Precis där du befinner dig i ditt liv just nu. Är du en tillbedjare? Är du en skeptiker? Jesus kommer till dig, går fram till dig och säger till dig med orden: mig har givits all makt. Alltså allt handlar från början till slut om Jesus. Och kanske vill du röra dig lite mer till den andra gruppen av tillbedjarna. Du är välkommen att göra den rörelsen också idag. Ta några steg. Och där du ändå går och befinner dig i ditt liv, var en sån, ja men sänk axlarna, var en sån som liksom delar med dig av Jesus. Av vem han är, vad han har gjort i ditt liv och vad han står för. Och hans auktoritet, hans försoning, hans kärlek, hans kraft att förändra människors liv. Även du har en mandat och en uppgift. Och för det tredje och sista, räkna med hans närvaro i ditt liv, i din vardag. Den högste finns hos dig. Amen, låt oss be.